en podcast från Aftonbladet.
Hej Lena och My.
Hej igen.
Det här blir ju förstås ett väldigt speciellt avsnitt av En runda till. Vi har kastat det manus vi hade skrivit för dagen och får bara börja där vi står. När vi vaknade upp i morse så gjorde vi det till nyheten om att Ryssland har gått in i Ukraina. Och nu är det krig i Europa. Händelseförloppet kommer ju förstås förändras för varje minut och timme, men först här och nu, vad känner ni?
Jag tycker att det är otäckt. Mm. Jag tror att det blir långvarigt. Jag är ledsen. Mm. Och ja, det är väldigt mörkt.
Mm. Vad säger du, My?
Ja, men jag tycker också att det känns väldigt, väldigt obehagligt. Och man kan ju inte annat än få rysningar när alla politiska ledare och alla ledare säger att det här är det värsta vi varit med om sedan andra världskriget. Det känns ju tungt.
Alltså vi vet ju att det här har varit på gång ett tag. Liksom. Det här är ju ingen kanske överraskning. Men är det konstigt att man ändå känner sig lite överraskad? Att det ändå blev så här?
Människor liksom hoppat är det sista som är. Vi är människor, så därför så hoppades man ju hela tiden. Att, men det kanske det blir av alla fall, trots allt. Mm. Och så blev det.
Ja. Jag vill gärna prata om hur Sverige ska agera nu. Vad gör regeringen? Vad är det första man gör?
Ja, från och med nu är det första viktiga som man gör är att Magdalena Andersson deltar i Europeiska rådet ett extrainsatt ikväll, alltså med torsdag kväll. Och då, där ska det beslutas om kraftigt upptrappade sanktioner mot Ryssland.
Mm. Och det antar jag är saker som kommer ske nu under veckan som kommer. Vad är det mer som händer under veckan?
Alltså det här är ju ingenting ett land gör själv då, utan vi är ju då i en gemenskap med EU, och som de pratade om också på den presskonferensen som Magdalena Andersson höll i under morgonen, så finns det liksom, det är både sanktioner under EU-paraplyt och under FN, så man är ju deltar då i olika typer av liksom internationella möten och sådär på olika ministernivåer. Det är ju både försvarsministrar, utrikesministrar och statsministrar som agerar tillsammans.
Just det. Och går vi som land upp i någon slags beredskapsläge nu?
Försvaret har ju sagt länge, eller ÖB har sagt länge, att de har så att säga full koll på beredskapen, och att det var därför som de flyttade trupp till Gotland tidigare i år. Ja. För att göra det synligt. Att vi har minsann inte somnat till här på den här sidan Östersjön, utan vi har full koll på läget.
Men för det uppfattade jag lite som en så här uppvisningsgrej, att man visar, kolla här har vi våra grejer, vi är redo, men är vi det?
Jag tror inte att man ska se det som uppvisningsgrej, utan jag tror att man ska se det som ett meddelande till Moskva.
Okay.
Keep your fingers off.
Ja. Ut ur syltburken.
Mm.
Det finns en annan beredskap som Magdalena Andersson också nämnde här på den här presskonferensen, och det är det som handlar om desinformation. Att man ska vara beredd, alltså det är också en del av beredskapen ju. Att man ska vara beredd på att det kan komma information som inte stämmer, och att det finns propaganda som inte stämmer.
Ja.
Och att man som medborgare och ett land också då ska behöva vara uppmärksam på det och ta ansvar för att man ser till att man får information och att man vet var den kommer ifrån. Det är också en slags beredskap.
Absolut, i dessa tider mer än någonsin. Men vad tyckte ni om hennes tal?
Det var ju väldigt allvarsamt, och man ska ju tänka att hon har inte ens suttit som statsminister i 100 dagar, och redan har hon fått den här superkrisen att hantera, men än så länge har hon ju agerat på ett bra sätt, tycker jag.
Mm. Vad tyckte du, My? Vi satt på ett golv och tittade på det tillsammans alldeles nyss.
Ja, men det var ju väldigt ödesmättat en dag, och jag tyckte att Det når ändå alltid mig när man pratar också till barnen, att man inte bara pratar till vissa delar i samhället, utan att man pratar till alla delar i samhället som kommer att ta del av den här informationen, för att det är ju många nu som ändå har nåtts av det här nyheten på morgonen på olika sätt.
Mm.
Och sen så går man till sina olika arbeten och sina olika skolor och olika platser där man är på en dag. Och så ska man hantera saker kanske lite själv, och att det är viktigt att man talar med varandra och liksom pratar om det som har hänt, så att inte någon lämnas ensam med den här oron som kan uppstå, och att man informerar sig själv om vad det är som pågår.
Många svenskar frågar sig också vad de själva kan göra. Och det faktum att vi är många som frågar oss det är en styrka för Sverige som vi ska ta tillvara på. Det viktigaste i det här läget är ju att hålla huvudet kallt. men också tänka på att människor reagerar olika på händelser som denna. Så prata gärna med vänner, anhöriga eller kollegor som är särskilt oroliga.
Är ni för det här liksom landsmoderliga greppet som hon har där i talarstolen, att faktiskt prata till barn och säga till medborgarna hur vi ska agera och vi ska hålla huvudet kallt och hur vi ska göra? Tycker vi om det?
Alltså normalt sett så är inte jag så förtjust i det, därför att jag tycker att det kan man väl räkna ut själv ungefär.
Ja.
Men jag tyckte att hon gjorde det bra, för att hon, det är liksom osentimentalt när hon säger det, väldigt torrt.
Mm. Mm.
Normalt sett är jag ju väldigt förtjust i det här med landsfaderlighet och landsmoderlighet. och det är någonting som slår an. Det är så enda som saknas även någon sån där nostalgisk musik i bakgrunden. Då hade det ju liksom, då hade jag ju inte kunnat stå emot överhuvudtaget. Men jag tycker också att med tanke på hennes korta tid, att det här var ju en väldigt viktig presskonferens. Alltså varje ord var ju väldigt noga avvägt. Mm. Det är ju superviktigt vad man säger, eftersom det handlar om diplomati och varje nyans betyder någonting. Och sen så gick det ju inte jättebra för henne när hon höll en presskonferens häromdagen, när man började prata om det här med vad är definitionen av invasion.
Just det.
Och att där, liksom, där visade det på en viss osäkerhet, just för att det är så viktigt att väga alla de här orden på en verkligen så här.
Men nu hade hon hämtat sig. Ändå, får man
hon
säga.
Hade absolut hämtat sig. Hon var mycket mer förberedd nu på vilka frågor som skulle kunna komma och liksom vad som är den svenska positionen.
Men då måste jag fråga, det här med den svenska positionen och det här hon säger och vi fördömer i starkaste ordalag och alla de här grejerna. Hur är det tänkt att mottagaren ska ta emot detta? Är det någon som lyssnar på vad Sverige tycker och tänker? Alltså, vad är vår roll i allt detta i det stora hela? Spelar det någon roll?
Det är klart att det spelar roll, men Sverige är ju inte världens största land, det kan man ju inte säga.
Nej.
Utan vi har våra 10,4 miljoner och det är klart att det vet de i Moskva också.
Ja, så det spelar kanske inte jättestor roll då?
Nej, men det spelar roll, men inte, såklart inte jättestor roll, utan Sveriges chans, eller vad ska jag säga, möjlighet att spela en viktig roll, det går ju genom de organisationer som vi är med i och framförallt då genom EU.
Ja, ja. Och hur stor är vår röst där?
Där är det ju så att man skapar sig det utrymme som tillåter en, som man blir tillåten. Så, och där har ju då Magdalena Andersson haft en ganska kort tid på sig. Men eftersom vi bidrar med ganska mycket pengar till Ukraina så stärker ju det henne i den här sammansättningen. Och också att hon kan bilda förbund då. Men hon har ju verkligen poängterat vid ett flertal tillfällen under den här djupa krisen hur ofta hon ringer framförallt den finske presidenten.
Mm.
Och det är klart att alla samlingar inom den här EU-kretsen som man kan uppbåda, det stärker ju ens egen position också.
Ja, hon pratar ju också om det, att hon skulle ringa Ukraina, eller hon ska prata med Ukraina och ge sitt stöd och sådär. Är det någon liksom på andra sidan i Ukraina som ska ta emot alla de här samtalen då om vad Magdalena Andersson och andra överhuvuden till olika stater ringer och tycker och tänker och känner?
Ja, men jag utgår från att det inte är några längre samtal. De lägger sig inte på varsin soffa och liksom pratar ut, utan de liksom snabbt avhandlar det här. Och det tror jag, det är ett, på något vis ett accepterat sätt att i det internationella samfundet att visa solidaritet, just att man inte bara skickar iväg ett sms utan man faktiskt pratar med någon.
Men fyller det något konkret syfte, eller är det här någonting mer rituellt man gör liksom?
Men det är väl både rituellt och ska stärka i det här fallet president Zelensky.
Och då när det kommer till liksom det här med vad Sverige kan göra och ska göra. Alltså, frågan kom ju upp och kommer upp om huruvida Sverige ska bistå Ukraina med vapen. Fick ni någon rätsida på om vi kommer det?
Nej, utan Peter Hultqvist sa väl att han var öppen för diskussioner hur man kan stödja Ukraina, men att det inte nu är aktuellt. Jag tror också att det här har ju varit, precis som Lena sa nu då, om man tittar på den här direktsändningen, att det här handlar om liksom en inrikespolitisk friktion, att man kan ha en konfliktlinje. Men jag tror att ju liksom mer krig det är, desto mer kris det är, desto mindre viktig kommer den här konfliktlinjen vara att hålla upp. Så att det är ju, jag har också tyckt att Ulf Kristersson har backat lite från liksom hårda ord kring vad det skulle kunna vara man skulle kunna skicka när man säger liksom, ska man bistå med vapen, ska man inte bistå med vapen. Så att jag tror att den här konflikten kommer ändå att liksom, den kommer att försvinna ju mer kris det blir.
Mm.
Vi bistår ju redan, precis som de har upprepat 100 gånger, med sådana saker som liksom sjukvård och liknande liksom, och mycket pengar. Så att,
men när man säger så här, vi bistår militärt, det är ett begrepp som dyker upp. Alltså, vad betyder det förutom vapen?
Det kan ju vara väldigt mycket. Alltså, det här med sjukvården tror jag går under militär, alltså militär fältsjukvård.
Okay. Ja, så en defensiva vapen verkar även kunna inkludera just fältsjukhus.
Okej. Okay.
Så att de kommer nog att bli överens, tror jag, inrikespolitiskt, i att vi kommer att stödja på ett bra sätt, tror jag.
Och sen har ju Magdalena Andersson också framhållit här som vi är bra på, säger hon. Mm. Till exempel
duktiga
minröjning.
Till och med. Ja. Sånt som vi är duktiga på.
Ja, till exempel minröjning. Jag visste faktiskt inte att det var en svensk specialitet, men det är det uppenbarligen.
Så nu är det alltså pågående invasion i Europa. Jag tror många känner sig oroliga och rädda för vad som händer med Sverige i det här läget. Och i någon slags långsiktigt perspektiv, när jag var yngre så fick alla killar ett brev om att de skulle mönstra, och sen så var man inte sugen på att göra lumpen, så var det väldigt lätt att slippa det. Man kunde antingen säga att man var liksom inte alls, man var rädd för vapen till exempel, så kunde man få slippa lumpen, eller så sa man att man var jätteintresserad av vapen på ett sjukligt sätt, då slapp man också göra lumpen. Och sen så liksom efter det, massa regimenten la ner, värnplikten försvann liksom. Och sen vände det.
Den allmänna värnplikten
försvann. Mm. Och sen vände det. Och så plötsligt så ska folk göra lumpen och regementen verkar rustas upp. Jag vet inte, vad är det som har hänt i de här senaste åren och vad betyder det för läget vi är i nu?
Alltså, jag började, Lena.
Alltså, jag har en teori.
Mm.
2007, förlåt mig, så sa försvarsberedningen att Sveriges... det största hotet mot Sverige var klimatförändringarna.
Mm.
Och det sa alltså försvarsberedningen, alltså, så att säga, ska hålla landets beredskap uppe. Men de slog fast att det var det största hotet mot Sverige. 2008, det var ett år före finanskrisen, så kom finanskrisen. Det blev en enorm kris för hela världen.
Mm.
Massor med människor blev av med jobbet. Och det är ju det säkraste sättet att skapa andra kriser.
Just
därför att folk har inga pengar, de är oroliga för sin framtid, det är liksom dystert överhuvudtaget. Så 2015 då, så hade utvecklingen gått så långt så att då började försvarsanslagen öka. Och vad hände året innan dess? Jo, det var Rysslands annektering av Krimhalvön.
Mm.
Så att en blandning av ekonomi och stormaktsdrömmar är det som har påverkat, är min teori då.
Att vi liksom plötsligt är intresserade av att rusta upp igen.
Ja.
Och vad betyder det för läget vi är i nu? Att vi liksom har rustat upp i några år?
Ja, men jag vill också säga en annan sak i det där, och det är att uttrycket en veckas försvaret. Alltså det var 2012 så sa den dåvarande överbefälhavaren ÖB då att han gjorde kaos i så sätt med alla Sveriges möpar genom att säga så här: Sverige kan bara försvara sig i en vecka. Sen måste vi ta hjälp utifrån. Vi har inte mer resurser. Och det gjorde ju liksom att den här diskussionen kring vad ska försvaret vara, det här med att nedmontera försvaret till att bli liksom utlandstjänst i så sätt, att man inte hade liksom ett aktivt försvar i Sverige, man skulle inte försvara liksom Sverige, man skulle vara så här i FN-trupper och man skulle liksom vara i Afghanistan och så där, och föra andra krig. Det liksom vände den här diskussionen.
Mm.
Och det har ju gjort liksom att, ja, även om man sen då 2000 man hade ju precis avskaffat den allmänna värnplikten också.
Ja.
Men då började man liksom rusta upp det igen. Det började komma mer pengar. Och på de här senaste 10 åren då, sedan det här uttalandet, så har man ju rustat upp det. Alltså vi börjar närma oss liksom 30 miljarder om året mer. Så att det är ju otroligt mycket pengar. Det är ju en av de största budgetutgifterna, liksom enskilda budgetutgifterna.
Men vi har ju samtidigt inte liksom jättemånga människor som har gjort lumpen. de senaste åren. Alltså, det är ju ganska frivilligt fortfarande. Alltså...
Ja, nu kommer det ju inte vara det på samma sätt. Men problemet man hade är ju att man har haft svårt att anställa människor i försvaret. För vad man ville, med det här liksom slimmade värnplikten, mm. att det var vad man ville, det var ju för att de som gick in i värnplikten också var människor som ville sen gå vidare med en militär karriär. Och liksom bli anställda och vidareutbilda sig. Och det har inte riktigt fungerat. Alltså man har inte riktigt fyllt upp på samma sätt.
Nej.
Och det betyder ju också att liksom samhället inte heller är med på samma sätt i liksom hur vi ska försvara oss, hur beredskapen ser ut. Och man engagerar inte människor på samma sätt när man inte har den här allmänna värnplikten. Den allmänna värnplikten gjorde ju ändå att väldigt många människor visste hur försvaret fungerade. För att man hade gjort värnplikten. Och det som är nytt nu är ju också, till skillnad från när du och jag var unga, och Lena var ung, att det är både kvinnor och män som gör den nu. För det var ju nästan uteslutande en manlig sak.
Men det är ju fortfarande inte jättemånga vi pratar om, väl? Alltså, jag såg någon siffra, det var inte liksom...
Nej, men alltså det nya kriget ser ju inte ut som det gamla. Då höll man ju på att marschera på gator och åkte cyklade och hade så långa kolonner med människor. Menar, så ser det ju inte ut nu för tiden. Man behöver inte lika många människor. Nej. Men det man kan säga är att det där skapade, i alla fall bland män då, som gjorde allmän värnplikt, skapade ju det någon slags gemensam grund, och de fick flytta hemifrån och sånt där vid en viss tidpunkt. Så det kanske var bra på andra sätt. Men att liksom uppfostra hela den manliga, eller både manliga och kvinnliga delen av befolkningen till att bo på mäss och sånt där, det är inte nödvändigt längre.
Nej.
Men så vill jag bara säga en sak till. Alltså då 2015 när försvarsanslagen började öka, då var de nere på 0,9% av BNP. Man brukar räkna så för att man ska kunna jämföra olika länders satsningar.
Mm.
Och NATO vill ju att man ska satsa 2%.
Mm.
Men vi är nu snart uppe i 1,5% av BNP. Så det är fortfarande inte så att det regnar manna från himlen.
En annan sak jag funderat på en del den senaste tiden är att jag har hört Ann Linde återupprepa begreppet militär alliansfrihet. Och jag har lite tolkat det som att vi ska liksom inte binda ner oss till något förhållande. Vi ska vara lite singel och inte lova någonting till någon om vad vi ska göra med dem eller när vi ska göra det med dem. Är det en okej tolkning ändå av vad det är hon säger?
Alltså, det är ju halv okej skulle jag vilja säga.
Vad är det hon menar?
Hon menar ju att vi ska inte vara med i olika, vi ska inte vara med i NATO.
Mm.
Men vi tycker ändå väldigt mycket om dem.
Okej. Okay. Mm, och vad innebär den här militära, eller är den här militära alliansfriheten, är det det vi sa förut hette neutral?
Nej, det är två olika saker.
Okej.
Okay. Alltså det här med alliansfriheten, det är ju för att man ska ha en större handlingsfrihet om det blir krig. Alltså man ska kunna välja, ska man gå in och kriga med liksom ett förbund eller ska man inte göra det? Så att om man är med i NATO, då måste man ju gå in, då har man ju förbundit sig för att gå in och kriga, då har man inte den här valfriheten. Och att vara neutral, det är ju det som man är då om man ställer sig utanför i krig.
Mm.
Alltså då är det att man inte krigar någonstans. Schweiz och Sverige då under andra världskriget till exempel.
Mm.
Så att det är ju neutraliteten kan man välja om man är alliansfri.
Just det.
Men man kan inte välja den om man är med i ett militärt förbund.
Och
men det konstiga är att Sverige säger ju dessutom att vi kommer ju inte stillatigande se på att våra grannar angrips, till exempel de baltiska länderna.
Nej.
Så det är ju något trippande mitt emellan.
Ja, vi är ju väldigt nära NATO. Det kan man ju, alltså det går ju inte att säga någonting annat. Det enda som är skillnaden är ju då att vi är inte förbundna att i Sverige att kriga för ett NATO-land, och de är inte förbundna att komma till vårt försvar om det skulle hända någonting. Men jag menar, i det stora gör vi ju liksom, alla stora militära övningar görs ju stort sett tillsammans med NATO.
Men det här med NATO är ju också en konfliktlinje mellan partierna om huruvida vi ska vara med där eller inte. Jag tänker på det ni sa tidigare här om att Ulf Kristersson kanske kommer lugna ner sig lite nu när det ändå är krisläge. Kommer den debatten fortsätta nu om huruvida vi ska vara med i NATO eller inte, nu när vi faktiskt står i krig.
Alltså så sent som idag har Annie Lööf återupprepat sitt krav på att vi ska gå med i NATO.
Så den hästen kommer inte vila?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror... Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men det finns en annan lite mindre laddad fråga. För även Annie Lööf sa ju att i samband med att hon återupprepar det här kravet då, att hon tycker kanske att för närvarande finns det viktigare saker att tala om än NATO-medlemskap. Och då finns det en annan lite lättare fråga som har poppat upp där det finns en majoritet i riksdagen för, som det finns majoritet i riksdagen för, och det är ju att uttala en så kallad NATO-option. Alltså att säga att vi kan gå med i NATO om vi vill. Och det låter ju som en fullständig självklarhet. Det är klart vi kan, eller vi kan i alla fall söka medlemskap i NATO om vi vill. Sen om de accepterar oss som medlem i en annan femma.
Mm.
Det tycker både Moderaterna, Liberalerna, Centern och Sverigedemokraterna.
Så de menar att till skillnad från Magdalena Andersson...
Nu glömde jag Kristdemokraterna där, förlåt.
Med Kristdemokraterna också. Men, så det de menar då, det här med NATO-optionen, är att istället för att göra så som Magdalena Andersson vill, att vi stänger dörren helt till att gå med i NATO, så kan vi ge dem lilla lillfingret och säga vi kanske går med någon gång. Vi får se.
Ja, men och anledningen till att det här har seglat upp till en jättestor fråga, det är att Finland har eller uttalar en sån här NATO-option. Alltså det finns inte nedskrivet, så vitt jag förstår, i några som helst dokument i den finska utrikespolitiken, utan det är någonting som de säger lite då och då. Ja, vi kan gå med i NATO om vi vill.
Ja.
Och som sagt, de kan söka medlemskap tills de står fullt fritt. Men det uppfattas ändå som att har man tagit ett steg lite närmare.
Just det.
Men det ska också tilläggas att NATO-option är inte någonting. Alltså det finns inte formellt någonting. Nej. Som är en NATO-option.
Det är något hittat på bara.
Det är Finland som har hittat på det.
Mm.
Och så att om man vill ansöka om man blir medlem i NATO, då är det ju exakt samma sak man behöver göra om man har en option, som jag gör situationstecken med fingrarna.
Det är stora haröron.
Ja, eller om man inte har det. Alltså processen är det. Ingen skillnad i process eftersom optionen inte finns.
Utan det man gör när man pratar om NATO-optioner är egentligen bara att man signalerar åt något håll. Man gör inte någonting konkret.
Nej, ja. Det är precis. Det är liksom röksignaler.
Ja, just det. Precis. Men om vi tittar på läget vi står i nu, för då antar jag att liksom den här NATO-frågan, den kommer vi återkomma till, och den här kan man liksom hålla utkik efter, för det kommer fortsätta diskuteras.
Alltså det intressanta med det här också är ju att, som Lena säger, det finns ju en majoritet i riksdagen för NATO-option. Men det finns inte en majoritet för att gå med i NATO, för Sverigedemokraterna vill inte gå med i NATO, men de vill ha NATO-option. Så att diskussionen tar egentligen slut, som den ser ut nu, vid optionen.
Men om vi tittar på läget vi är i här och nu, det är krig i Europa, det kan ju bli så att det kommer flyktingar som söker sig hit till Sverige. Hur ser situationen ut för dem?
Ja, om de vill komma just till Sverige så ser det lite dystert ut.
Mm.
Därför att hela det politiska etablissemanget med Magdalena Andersson och Anders Ygeman, migrationsministern i spetsen, gör ju nu sitt yttersta för att tala om att Sverige tog minstan sitt ansvar för flyktingar 2015 och nu är det någon annans tur.
Men Magdalena Andersson tryckte också på att Sverige visar solidaritet, att, vad var det hon sa, vi ska visa ökad solidaritet, Sverige ska självklart ta ansvar i det här läget. Sådana saker sa hon också på presskonferensen.
Ja, absolut, men då menar hon ju sjukvårdsmaterial.
Skicka plåster men inte ta emot någon.
Och så menar hon ju också att om man bestämmer sig inom EU att fördela flyktingar på ett rättvist sätt, alltså att vi kanske då skulle få färre än vad andra länder som inte tog så mycket ansvar 2015, att vi har en skyldighet att ta emot dem då enligt liksom EUs fördelning. Det som ju...
Det var det hon menade med rimlig fördelning, sa hon. Var det hon menade?
Rimlig fördelning. Ja, men det här kommer ju gå in i någon slags, jag tror, otroligt intensiv förhandling nu inom EU. Alltså hur man ska göra med de flyktingströmmar som kommer, för att alla länder runt omkring Ukraina är ju, ja inte Ryssland då, men de andra är ju EU-länder. Så att flyktingarna kommer ju, om de då inte, som Ann Linde tror jag sa, att Ukraina är ett så stort land, först kommer det vara internflyktingar. Men jag menar, ja absolut, det kommer det ju delvis vara, men det ligger ju också liksom i Europa med närhet till flera andra europeiska länder. Så att det är klart att det kommer att komma människor från Ukraina om det här blir långvarigt.
Det som talar lite för att Magdalena Andersson kanske kan få till det som hon uppfattar som rättvis fördelning är att de här länderna som ligger väster om Ukraina och som då kommer förmodligen bli första land för de flyktingar som rör sig på marken.
Mm.
De är de som har varit emot det här fördelningssystemet.
Mm.
Om de plötsligt landar en massa flyktingar i deras länder eller landar, går dit, åker bil dit eller något, så kanske de plötsligt blir jättemycket för det här fördelningssystemet. Det vet man ju inte.
Just det. Det har jag inte ens tänkt på. Plus att det var ju också de som inte tog emot efter förra gången.
Ja, visst.
Så att, ja. Nej, men så det har kanske löst sig.
Okej, okay. Ja.
Nej, man vet inte.
Nej, vi får se.
Löser världskonflikter i en liten studio på Aftonbladet här, otroligt.
Det är ju väldigt komplicerat läge, ja. För att det är ju liksom, EU måste ju agera på flera olika nivåer här, och det har ju, nu har det varit en liten paus, men EU är ju liksom inte en enig enhet i de här frågorna. Så att det kommer ju bli komplicerade och utdragna förhandlingar kring hur man ska göra.
Mm.
Men det, jag tror ju att kommer det plötsligt människor hit så, och de söker någon form av asyl, så måste ju deras asylansökningar behandlas. Och,
men, under tiden kommer de ju vara här.
Ja, och då kommer säkert Sverige säga, Sverige är inte det första land ni kom till. Men söker de asyl här så ska ju deras ansökan ändå behandlas.
Mm. Jag tänkte på det under den här presskonferensen. Lena, du stod i en tv-studio och kommenterade. My och jag och vår producent Olivia satt på ett golv i den här studion och tittade på dig och på presskonferensen. Och så nämnde du, My, märkligt det här att de har liksom börjat prata om Putin som en galning. Jag har inte hört dem göra det förut. Det känns som att det har gått ut ett memo om att alla ska se honom som en tok. Liksom. Mm. Berätta mer om det.
Nej, men det är ju en helt ny ton i hur man pratar om honom som världsledare.
Mm.
Alltså, man har ju ändå alltid, man pratar ju ofta om med världsledare med ändå respekt. Liksom för att diplomatin, respekt är ändå grunden i diplomatin. Men de här senaste två dagarna så har det både från svenska politiker, Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, alltså sådana här förrättningar som står och kommenterar. Och Joe Biden, också USAs president, har ju liksom pratat om president Putin som en narcissistisk toking som har isolerat sig under corona och blivit så paranoid att han nu inte längre gör rimliga bedömningar eller kan göra rimliga bedömningar av liksom säkerhetspolitiska läget. Han har suttit där och drömt ihop det här stor Ryssland, men han är inte ens tillbaka, det var någon som sa så här, han är inte ens tillbaka i liksom i så här, Sovjetunionen, han är tillbaka till det här stor Ryssland liksom på 1800-talet, och att det är den typen av erövring han vill göra, och det är ju för att han har liksom den här otroligt narcissistiska, tokiga personligheten.
Ja, och lite det kom ju fram under presskonferensen idag också, lite
Ann
den
Linde sa det också,
ja.
Hon nämnde också liksom att det här är typ en galning som sitter där, och jag tycker det är otroligt stor skillnad i hur man annars pratar om världsledare. Och det är ju också så här att nu så kommer det ju väldigt mycket liksom analyser som handlar om att det här är början på slutet för honom.
Alltså jag tyckte och håller med om den här beskrivningen. Det är ju det här, för nu framställs han ju som en totalgalning som har tappat alla bäringar åt höger och vänster.
Lena och My, tack så jättemycket för idag. En runda till är slut för idag, och vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder, och jag heter Soraya Hashim. Kontakta oss gärna på podcast@aftonbladet.se. Ta hand om er. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.